Jag har som rubrik en man eller kvinna efter Guds hjärta. Och vi läser från första Samuelsboken från kapitel 13 och vers 13. För de där orden tänker alla kanske på, i alla fall alla som är vana att läsa Bibeln tänker ju direkt på kung David i Gamla testamentet, en man efter Guds hjärta. Och det här var profeten Samuel som sa till Saul vid det här tillfället: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och honom har han utsett till förste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren har befallt dig. En man efter Guds hjärta. Ja, vad är en man eller en kvinna efter Guds hjärta? Det ska jag tala om. Jag vet det, nämligen. För Gud har visat mig det. Och det är ganska många år sedan. Och det är genom erfarenhet. Och det var innan jag träffade Janne. Jag var i den situationen att jag visste, för Gud hade visat och talat till mig att han hade en man för mig. Och vi skulle tjäna honom tillsammans sida vid sida. Och så hade jag en väninna som var hälsa på vid tillfälle. Och vi samtalade om både ett och annat och även sånt här. Och då berättade hon om kompisar som hon hade. Det var tjejer som hade bett och killar med för den delen. De hade bett om olika tecken och så här. Och de önskningar om sin blivande då. Och hade en hel rad som det hade stämt in exakt där de hade bett om. Och Gud hade svarat så och så. Och när hon hade lämnat mig och åkt hem till sitt så satt jag där och tänkte, men jag har ju inget att be om speciellt mer än att jag vet att jag ska få, att Gud har en man för mig som jag någon gång kommer att föras ihop med, som Gud kommer att leda mig ihop med. Och så kände jag nästan att jag skulle också vilja ha något speciellt att be för. Och så jag frågade Herren när jag var i bön. Och då kom den där orden till mig, det var det enda som kom: en man efter Guds hjärta. Och det tyckte jag, det lät ju så fint. Oj, en man efter Guds hjärta. Det lät ju verkligen andligt och otroligt fint. Det skulle jag be om och det började jag be om. Och det är klart att jag kanske då målade upp en nästan till perfekt man. Andlig och fin, vet ni, och allt som man kan önska. Och sen då gick det ungefär, ja det gick inte så lång tid efter just den här händelsen, den här bönen. När jag började bibelskolan i Göteborg och där träffade jag Janne. Och det visar sig då att det är oss som Gud har fört samman. Det var ju bara det att Janne, han var ju inte riktigt det jag hade tänkt. Därför att jag var uppväxt och uppfostrad med detta att vara väldigt ödmjuk. Och aldrig visa sig framåt eller angelägen, utan man skulle alltid hålla sig tillbaka. Och det var alltså en stor portion falsk ödmjukhet i detta, som ni förstår, som jag var ganska bunden i. Janne var motsatsen. Så jag upplevde ju Janne som både framfusig och ja, han hade väldigt mycket av allt det där som var det värsta jag visste. Men det visade sig ändå att det var Gud. Och det var den mannen som Gud hade för mig. Och det tog faktiskt ganska länge, ganska lång tid när jag började tänka på det där, de där orden. En man eller en kvinna efter Guds hjärta. Vad är det? Och Gud visar mig vad det är. Det är en människa som är formbar i Guds hand. Det var svaret. Det är den, det är inte den som är perfekt, för det är ingen. Men det är någon som är formbar i Guds hand. Det är det handlar om. Ja, och jag vill ta några ord här från vad David då sen i sin tur sa till Salomo, sin son. Hans råd och hans bön för hans liv. Och det står det i första krönikeboken 28 från vers 9. Du min son Salomo må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta. Och med villig själ, ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det var alltså Davids ord det här. David som Gud sa var en man efter Guds hjärta. Och det var hans råd och hans bön för sin son i sin tur. Ett hängivet hjärta till Herren. Ordet hängivet som översätts hängivet här, det är shalem på hebreiska. Det är besläktat med shalom som ni kanske hör och förstår. Men det kan också översättas att formas utan människohand. Ett hjärta som inte är format av människohand. Men vi vet då att det är format av Guds hand. Ordet kan också betyda helt eller helhjärtat. Perfekt, fullkomligt, vänligt eller färdighugget. Och där finns bilden från templet där man högg ut stenar i templet. Så kanske ni minns att man högg ut stenarna vid stenbrottet därför att det fick inte vara något oljud i templet, står det. Så där är samma ord, färdighuggen i stenbrottet. Och det är faktiskt så som Gud också handlar med oss. Att han är inte ute efter att avslöja oss offentligt, utan han vill gå till rätta med oss i ensamhet. Och när vi är inför honom ansikte mot ansikte. Men utifrån grundtexten, utan att jag nu tar ord för ord i grundtexten här i första krönikeboken 28. Den här versen. Utan att ta varje ord i grundtexten så har jag gjort en egen fri översättning utifrån hebreiskan. Ungefär så här. Lär känna Gud och låt honom rena och hela och forma ditt hjärta så att du tjänar honom villigt och lyder hans röst. För Gud genomtränger och undersöker hjärtat noga. Han ser motiv och uppsåt och de mänskliga planerna och trånga formerna och föreställningarna begränsar Gud. Men om du söker honom och följer hans ord och ledning, då ska han låta sig finnas av dig och han ska möta dig och uppenbara sig för dig. Men om du överger Gud och förkastar honom och hans ord, då kommer han att förkasta dig för evigt. Så vill jag ta upp en del kännetecken på en man eller kvinna efter Guds hjärta. Utifrån Davids liv. Och det första är trogen i det lilla. Att vara trogen i det lilla. David, det vet vi, han tjänade där i all enkelhet. I det fördolda kan man säga. Där han tog hand om fåren, jorden. Som han var hans uppgift. Det var där Gud tränade honom. För att sen få vara en herde för Guds folk. Och trohet. Det finns också i ordet tro på hebreiska, amen. Tro eller trohet, att vara trogen. Det betyder också att stå kvar, även när det ser omöjligt ut. Att stå kvar när det ser hopplöst ut. Eller att stå kvar i relation med Gud, även när man inte förstår eller kanske är besviken. Det är ordet tro och trohet. David var en sann herde. Nådde den som försökte ta ett får eller lamm eller skada någon i hans jord. Då gick han lös på dem. Både björn och lejon. För så gör sanna herdar och herdinner. Eller vad det nu kallas när det är kvinnor. Då går man inte och gömmer sig och säger att allt är lugnt och frid och fröjd och ingen fara är på färde. En sann herde ser när fienden kommer, vaktar och varnar när fienden kommer. Avslöjar fienden, namnger fienden. Går inte och gömmer sig och låter de falska profeterna och villolärarna härja fritt. Han eller hon sluter heller inte förbund eller förhandlar med fienden, aldrig. Jesaja, profeten i Gamla testamentet, han fick vid ett tillfälle väldigt rättavisa skarpt Israels herdar. De var som lata vakthundar, sa han, som gärna sover, som inte ens orkar skälla. De gjorde ingen nytta alls. Men en sann herde vaktar och vakar och är vaksam för tiden, för det profetiska, också för fiendens attacker, och varnar och försvarar. Här bland fårajorden, vi vet inte om David hade några höga planer eller stora planer eller drömmar i sitt liv. Men jag tror att här fick han i så fall lägga ner dem helt. För att hänge sig helt åt Gud och låta honom leda. Vi vill ju se snabba resultat, vi människor. Men här handlar det om trohet där Gud har ställt oss. I den uppgift han har gett oss. En man eller kvinna efter Guds hjärta ser sig själv som en tjänare eller tjänarinna. Och jag vill läsa några verser hur David uttryckte sig. I första Samuelsboken 17 och från vers 32 till 36. Och det här var i mötet med Goliat när Israels folk stod där alldeles skräckslagna och fyllda av fruktan och hjälplösa. David sa till Saul, ingen bör tappa modet. Din tjänare, sa han, din tjänare ska gå och strida mot denne filisté. Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot denne filisté. Du är ju bara en ung pojke och han är en krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sin fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter vilddjuret. Och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vilddjuret då reste sig upp mot mig så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denne oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande gudens här. Ja, vi vet hemligheten. Varför David hade mod att säga detta? För vad hade David att komma med mot denne vältränade, enorme krigare? Jo, det kan vi läsa om i första Samuelsbok 17 och vers 45. Där David säger till Goliat, du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Och i det namnet och i den kraften, Guds kraft, så gick han emot Goliat, den värsta fienden som de hade mött i Israel. Och David vann seger i Guds namn. Ja, försök att gå emot Goliat eller antikrist ande som det är. Med företagsmodeller och tillväxtprogram eller mänskligt resonemang. Vi har inte en chans. Här krävs det någonting helt annat. Här krävs det en helt annan kvalitet. Här krävs män och kvinnor som känner Jesus. Som har lärt sig i livet att förtrösta på Herren och hans kraft. Inget annat. Det är bara det som gäller. Och det är bara så som vi kan vinna seger. Och vi tillber Herren. Ordet tjänare och tjänarinna på hebreiska, det betyder också tillbedjare. En tillbedjare. Och nu vet vi också att Gud ger inte, eller utgjuter inte sin helige ande över vem som helst. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 2 och 18. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och det gäller samma idag som det gjorde på apostlärningarnas tid för 2000 år sedan. En man eller kvinna efter Guds hjärta ser sig själv som en förvaltare. Och vi läser i första krönikeboken 29 och från vers 13 där. Och i det här sammanhanget har David samlat in gåvor till templet, tempelbygget som skulle komma senare, som Salomo skulle få bygga upp sen. Folket hade gett sina frivilliga gåvor och David hade gett av det han hade och han hade samlat och arbetat för detta för att samla ihop för tempelbygget. Men så här sa David, så tackar vi dig nu vår Gud och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn, från din hand har det kommit och ditt är allt sammans. Och Paulus, han skriver ju om just förvaltare i första Korintsebrevet 4 och vers 1 och 2. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Och en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig, står det, eller trogen som det också översätts. Och när vi har den inställningen att vi ser, förstår att allt det vi har att komma med, det har vi fått ifrån honom, ifrån Herren. Då lever vi också i tacksamhet. Och det blir ett naturligt flöde. Vi kommer i tacksamhet till Gud och vi ärar honom. Det är hans verk. Det är han som gör det. En man eller kvinna efter Guds hjärta prövas och fostras av Gud och lär sig lydnad genom lidande. Någon har sagt, jag minns inte vem, jag har bara uppskrivit det här citatet. En kristen som inte har lidit är som ett barn utan uppfostran. Och det vet vi hur ett barn är utan uppfostran. Det kan vara ganska odrägligt. Ja, vi behöver fostras som barn men också som Guds barn. Så är det ju. Och det ingår lidande på vägen. Ett mått av lidande, skriver Paulus vid tillfälle. Och i Filipperbrevet 3 så skriver han väldigt mycket om det här. Att han vill uppleva uppståndelsekraften, men han vet att det är ett kors. Det är ett kors också. Att lida med Jesus, att lida för Herren. För att få del av uppståndelsekraften. Det ingår. Gud har en vågskål som man kan läsa om eller ana här och var i Bibeln. Och jag minns när Jan och jag skulle in i tjänsten i Bohusläns-missionen. Och vi fick förbön. Och skulle insättas i det här arbetet. Och en av pastorerna som bad för oss fick en bild. Och han såg, jag tror inte det var vågskål, men han såg två hinkar. Och på den ena stod det nöd och på den andra stod det nåd. Och det är ju precis så att det finns en vågskål och det innehåller den ena skålen nöd och den andra nåd. Men vi ska läsa i Romarbrevet 8 och 17 om det här. Romarbrevet 8 och 17 och 18. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar, skriver Paulus, att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Så här ser vi. Och vi vet av erfarenhet att även om vi ibland kan tycka att den där skålen där nöden läggs, den väger så tungt ibland. Men nådaskålen, Guds nådaskål, den kommer alltid att väga mycket, mycket tyngre i slutändan. Desto större prövningar, desto mer kraft och härlighet från tronen. Det löftet har vi. Corrie ten Boom, hon sa efter tiden i koncentrationsläger, ju mörkare natten blev omkring oss, desto klarare, sannare och vackrare lyste Guds ord. Det är starkt. Ju mörkare natten blev omkring oss, desto klarare, sannare och vackrare lyste Guds ord. Det ingår också förkastelse ibland och förakt på vägen, på Guds väg. Och jag tror att en del ger upp där. För man kanske inte förstod att det faktiskt ingår. Och man kanske i vissa situationer kan tycka att priset är för högt att betala, det kostar för mycket. För så kan det upplevas före de smala passagen som Gud leder oss till. Men Jesus har redan gått före varje smal passage. Och om vi väljer att följa så lovar han att hjälpa oss genom alla passage. Och när vi är över på andra sidan har kommit igenom, då vet vi det var värt det. Det var värt allt. David, han mötte också förakt. Han mötte bland annat från Eliab, den äldste brodern, som mänskligt sett såg ut att passa till att bli den kung som Gud hade tänkt. Till och med profeten Salomo trodde ju det först. Eliab, han förlitade sig på sin position och på makt. Han förlitade sig på sin erfarenhet. Men det var inte det som gällde inför Gud. Och det står till och med att Gud hade förkastat honom. Och Gud sa ju till Salomo, jag ser inte som ni människor. Jag ser till hjärtat. Jakob 4, vers 6. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och Romarbrevet 8, 26. Där det står om bönen bland annat. Där står det, så kommer också anden, vår svaghet, till hjälp. Han kommer inte vår starkhet till hjälp, står det. Han kommer vår svaghet till hjälp. Så det är inte när vi tror att det här fixar vi. Vi är bra på det här. Nej, nej. Då kan vi inte räkna med Guds hjälp. Det är när vi inser, det här fixar vi inte. Vi är beroende av Herren. Jesus, kom till vår hjälp. Och han har lovat att svara på den bönen. Saul, han var ju den kung som folket begärde. Den ledare som människan väljer. Människors val. Men det var inte Guds val. Och Saul, han såg ut att börja bra. Men allt eftersom så visar sig den ena kompromissen efter den andra, som ledde till olydnad emot Gud. Han ville inte låta sig bli beroende av Gud. Och när man börjar kompromissa, då förlorar man snart urskiljningen. Man ser inte klart längre. Och för Saul var det viktigare att ha människors gillande, att ha ett anseende inför människor, än att ha Guds gillande och Guds välbehag över sitt liv. Det ledde till direkt uppror emot Gud. Och vi läser från första Samuelsboken 15 och från vers 22. Då sa Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer. Och hörsamhet bättre än det feta och baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd. Och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig. Så att du inte längre får vara kung. Och vi kan tycka, men var inte det här att ta i lite? Va? Gud säger att upproriskhet är trolldomssynd. Trolldom, det är något fruktansvärt ont och mörkt. Trots är synd och avguderi. Ja, grejen var den att Gud visste var Sauls väg ledde någonstans. Han visste vart han var på väg. En väg som ledde till andlig död. Detsamma när vi tar in världens tänkesätt, program i församlingen. Det leder till andlig död. Eller om vi tar in nyandlighet eller annat uppblandat, då leder det till andlig död. Synden, eller en syndig handling, kan inte skyllas över eller ursäktas med goda gärningar. Det finns bara ett reningsmedel och det är Jesu blod. Gud vill inte se några uppoffringar, som vi läste, som profeten Samuel sa: lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det var ju offren som de var uppmanade att offra enligt Guds bud. Men inga uppoffringar eller offer som Gud vill ha. Han vill ha lydnad. Lydnad. Han vill att vi hör vad anden säger till församlingen. Han vill att vi lyssnar. Att vi beder. Att vi söker honom. Att vi inte tystar det profetiska. Vi får inte förakta det profetiska som det står. Eller utsläcka anden. Utan att vi lyssnar. Är villiga att lyssna. När Saul sen stod inför Goliat, då hade han ingen kraft att strida. Han stod där hjälplös och full av fruktan. Och tyvärr så fortsatte han på sin väg. Och det ledde till att han gick till en andebesvärjerska. Det var det Gud visste. Det är dit den vägen leder. Det var bara så att han hade inte nått dit. Men Gud visste, om han fortsätter så kommer han dit. För Gud vet slutet redan från början. Skillnaden, om vi jämför då med David. Davids liv. För David, han syndade också grovt vid en del tillfällen. Och han gjorde stora misstag, fel. Han syndade mot Gud, allvarligt. Men Davids bön visar hans hjärta i psalm 51, vers 12 och 13. Då bad David så här: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och så kommer orden som avslöjar Davids inställning: förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Och den här situationen hade David inte brytt sig om sitt anseende eller sitt rykte eller sin position eller någonting sånt. Det enda som var viktigt för David, om han så hade förlorat allt det andra: ta inte din helige ande ifrån mig. Det var det som var det viktigaste i Davids liv. Samuel på den här tiden var ju Guds sändebud för att korrigera och uppmuntra och varna. Och det var faktiskt en väldigt fin artikel i tidningen Dagen här nyligen, skriven av Göte Olingdahl. Han skrev just om det här med, om Samuel bland annat. Om Guds profet med ett gudomligt uppdrag. Och hur åldern, hans ålder, användes som ett svepskäl av Israels folk för att få bort Samuel. Jag citerar här lite ur den artikeln. I själva verket tycks den enkle profeten i sin slitna mantel ha upplevts som besvärande kontrast till samtidens kungadömen i dess obeskrivliga lyx. Man började skämmas för Samuel. En kung däremot skulle kunna öka prestigen och ge berättigad stolthet, trodde man. Bedrövad vände sig Samuel till Herren. Det är inte dig folket har förkastat, det är mig. Låt folket få sin kung, men varna för konsekvenserna, svarade Herren. Så är det också idag. Det är många som känner sig förkastade. Många av Guds sändebud som känner sig förkastade och blir förkastade av människor, bland Guds folk. Men Jesus säger till var och en sån: det är inte dig som man förkastar, det är mig, Jesus. Och ännu ett citat av Corrie ten Boom: du kan aldrig lära dig att Kristus är allt du behöver förrän han är allt du har. Du kan aldrig lära dig att Kristus är allt du behöver förrän han är allt du har. där hemligheten finns. I stunder när vi känner oss förkastade, föraktade eller övergivna, då finns det en som är nära. En som aldrig sviker, en som aldrig överger, en som alltid står fast, en som alltid är trofast. Jesus, vår frälsare. En man eller kvinna efter Guds hjärta, till sist då, formas enligt mönsterbilden. Det vill säga blir mer och mer lik Jesus. Mer och mer av honom. Och vi läser tillbaka där i första krönikeboken 28 och från vers 10. Tillbaka här när de samlade gåvor och samlade till det kommande tempelbygget. Var nu uppmärksam, och det är David som säger det här. Ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket. David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och rummet för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden beträffande förgårdarna till Herrens hus och beträffande alla kamrarna runt omkring för skatterna i Guds hus och för förråden av det som helgats åt Herren. En mönsterbild. Det står också om i Nya testamentet om Kristi lära som är en mönsterbild. Och framförallt är det så att Jesus själv och hans rättfärdighet är mönsterbilden. Och Jesus, han håller på idag att bygga en helgedom till sin ära, till Guds ära. Och han bygger med män och kvinnor efter Guds hjärta. Det är de han bygger med. Och det där ordet hängiven, shalem, det är en verklig bild eller beskrivning på Jesus. Han är shalem. Han är perfekt. Han är fullkomlig. Han är helhet. Och så vidare. Och låt oss ha den bönen. Att vi alltid får vara män och kvinnor efter Guds hjärta. Som är formbara i hans hand. Amen. Mm.